Vi predikar ju en tid nu om Guds möten och idag ska jag säga någonting om när Jesus möter en ung man. Jag tycker mycket om hans namn. Min pappas mellannamn, Gösta Nathanael Sjödin. Och vår yngste sons mellannamn, Ludvig Nathanael Sjödin. Nathanael, så. Jag läser ifrån Johannes evangeliet. Det första kapitlet och ifrån den 43 versen. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos och han sa till honom: följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom: vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nasaret. Nathanael sa: kan det komma något gott från Nasaret? Filippos svarade: följ med och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade: hur kan du känna mig? Och Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade: rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa: sannerligen, jag säger er, ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. En kylig höstkväll så hörde jag Göran Rosenberg, författaren, tala i Säve kyrka om hem och hemlöshet i flyktingströmmarnas Europa. Han nämnde i sitt tal den österrikiske författaren Jean Amery, en av de överlevande från Auschwitz, och tog upp hans användande av uttrycket Heimat, tyskan. Heimat betyder ungefär hembygd, men har i det tyska språket en starkare och mer romantisk klang. Heimat är inte bara en geografisk plats man åker till, utan också någon slags själslig hemort. Det understryker platsens, barndomens och rötternas betydelse för just känslan av hemmahörighet eller tillhörighet. Det här ordet användes i nazisternas propaganda, och Göran Rosenberg sa att han hade inte förväntat att hitta det i Amerys språk, som så tydligt tog avstånd då både från Tyskland och det tyska språket. Men sammanfattningen av hemlöshet hos Amery har jag inte kunnat släppa sedan den där kvällen. Jag citerar: att vara hemlös är att sakna fast mark under fötterna. Det är att sakna en plats där man kan göra sig förstådd utan att behöva säga särskilt mycket. Och bli sedd utan att behöva göra sig synlig. Det är att sakna ett sammanhang där det betyder något vem man är och vad man gör. Oavsett vem man är och vad man gör. Slutcitat. Jag har nog aldrig hört en så träffsäker beskrivning faktiskt av Nathanaels väg till Jesus. Den som leder fram till en av evangeliets vackraste frågor. Nämligen: hur kan du känna mig? Hemlöshet är i allra högsta grad en andlig fråga. Att sakna fast mark under fötterna existentiellt. Att få bli sedd och på djupet förstådd. Sedd med ögon som lyfter en. Som lockar fram den där djupaste viljan. Den djupaste längtan hos mig. Och att få inlänkad i ett sammanhang. Där man känner sig tillvaratagen. Använd, tagen i bruk. Det är just här mötet mellan Jesus och Nathanael blir så viktigt. Just den där känslan av hemkomst säger så oändligt mycket om vad frälsning faktiskt är. Hur kan du känna mig? Mötet med Jesus är ett förvandlande möte. Men inte på det sättet att man blir någon annan än den man var innan. Alltså plötsligt oigenkännlig för vänner och nära. Utan snarare i bemärkelsen att man äntligen kan få säga: ja, men det här är jag på riktigt. Omvändelse är i det ljuset att man vänder sig till Gud, och eftersom vi är skapade till Guds avbild så finns det någonting bekant i mötet med Gud. Hur kan du känna mig? Det är någonting som är bekant där. Den bilden av mig finns bara där hos Gud. Det är bilden bortom mina segrar, bortom mina nederlag. Det som jag inte alltid lyckas vara fast jag ville, men också allt det där som jag längtar efter att få växa in i och vara som människa. Och några saker berättar den här korta skildringen som är vägledande faktiskt för mötet med Jesus. Det sägs ju att religion uppstår spontant, alltså att Gud plötsligt bara drabbar en människa. Men det tycks vara så här att när det gäller Guds möten så blir vi människor också väldigt viktiga. Natanael blir introducerad till Jesus av en vän. Filippos säger: följ med och se. För väldigt många så ser vägen till tro ut precis så här. Ungefär som när man får en vän. Man går ju liksom inte ut på stan och tänker: nu ska jag skaffa en vän. Utan man upptäcker plötsligt att man har fått en vän. Möte läggs till möte, samtal till samtal, och så plötsligt så tänker man: jag tror visst att jag har fått en vän. Och plingar den insikten till i ditt huvud någon gång, då ska du skatta dig lycklig. Vänskap är en förvandlande gåva. När man har den så är man på ett sätt inte riktigt den man var innan. Precis på samma sätt som tron är en förvandlande gåva. Alltsammans här börjar egentligen med ett vittnesbörd. Tänk på det. Det är så vardagligt och det är så skönt skrivet detta. Jesus är på väg till Galileen, och så står det så, om det vore ganska slumpartat, då träffade han Filippos. Jesus ber Filippos följa med honom, och lite senare så träffar han Natanael. Tydligen är han så överfylld av mötet med Jesus att han omedelbart byter fot. En människa som möter Jesu blick kan inte hålla tyst hur länge som helst om det hon har varit med om. Och märk kedjereaktionen här, från den ene till den andra, som säger: vi har mött Jesus. Och så rullar det här vidare, det mångfaldigas, ända fram till att det når oss här idag. Vittnesbördet om att människor fortfarande på riktigt möter Jesus till livsförvandling. Det upprepas så ofta att vi snart tror det, att sekulariseringen har gått så djupt i Sverige att det nästan är omöjligt idag att tala om tro. Personligen håller jag för att sekulariseringen har gått så långt så att vi är tillbaka på något sätt i början igen, där det faktiskt är ett nytt läge. Rätta mig om jag har fel, men jag tycker att det är väldigt lätt att tala om tro, om kristen tro i Sverige idag. Den fest där man inte sitter vid ett bord och så börjar prata och berättar att man har en koppling till kyrkan och allt detta, och så kommer samtalet in på tron. Så rätta mig om jag har fel, men jag tycker alltid att man möter ett stort intresse för den sortens frågor. Och det känns som om Filippos har plats för Natanaels frågor. Han tar liksom in hans fördomar. Kan något gott komma från Nasaret? På ett sätt som gör att de båda ändå slår följe vidare. Det här är så spännande. När man hör sig själv sätta ord på saker, till exempel berätta om sin egen tro, den man ibland tycker att den är ju inte särskilt märkvärd. Jag har vuxit upp i ett kristet hem. Jag har ingen dramatisk omvändelse. Det mest dramatiska i mitt liv var att jag föll i dopgraven när jag var 7 år gammal, så jag är döpt 2 gånger. Men det är väl det mest dramatiska. Pappa var inte glad, kan jag säga. Det kanske är tid idag. Så tänker jag när jag läser den här berättelsen. Det kanske är tid att återerövra en slags stolthet i vittnandet om Jesus, om vad Jesus har gjort i våra liv, och upptäcka att det är det mest naturliga att prata om. Och så kommer nästa steg. Följ med och se, säger Filippos efter samtalet med Natanael. Och tydligen går han med, eller om han går själv. Och så det alldeles underbara. När han börjar gå i riktning mot Jesus, så börjar saker hända. Är inte det här ganska vackert? På väg till Jesus möter han Jesus. Jakob skriver: närma er Gud, så ska han närma sig er. Och i den gamla översättningen 1917 så stod det faktiskt ännu mer bildligt och vackert. Det stod: nalkas Gud, så ska han nalkas er. Alltså, i det finns någonting varsamt. Man får ta det på sitt sätt. Man får göra det i sin egen takt. Men när du börjar röra dig i riktning mot Jesus, så ska du märka att då möter du Jesus som är på väg och har varit på väg hela tiden mot dig. Men det är viktigt att man börjar gå. Det där steget behöver inte vara särskilt långt. Det räcker faktiskt med ett myrsteg om man går i rätt riktning. Och det myrsteget är början på ett förändrat liv. Jag måste få berätta att nu är jag ändå inne på min pappa Natanael. Att när vi skulle gå och lägga oss, min bror är 4 år äldre, Göran. Vi bodde i ett pyttelitet radhus i Kramfors, ett kedjehus. Och där uppe låg våra 2 sovrum. Och när det kom till läggdags så hade ju min bror och jag en arsenal av knep för att inte behöva gå och lägga oss. Alltså, vi förhalade och förhandlade, och när pappa sa nu går ni och lägger er, då brukar min bror börja med att säga så här: men vi är törstiga, sa han. Ja, men gå och drick mjölk då, sa pappa. Ja, och så drack vi mjölk och så vann vi 4 minuter, och sen sa pappa: men nu går ni och lägger er. Och då sa jag, det var min roll: men vi har inte borstat tänderna efter mjölken. Ja, men borsta tänderna, sa pappa, och så vann vi 5 minuter till. Och så här höll vi på tills det liksom var över. Och pappa blev lite så här upprörd. Då sa han inte gå och lägga, utan då sa han marsch i säng. Och då visste man att nu är det nästan slutförhandlat. För då tog vi fram vårt genidrag. Myrstegen, kommer ni ihåg dem? Alltså, vi gick med så här fruktansvärt små steg i riktning mot sovrummet där uppe. Och när pappa kom tillbaka 10 minuter senare så sa han: men jag sa ju att ni skulle gå och lägga er. Ja, då tittade vi på honom och så sa vi: ja, vi är på väg. Vilket vi ju också var. Och så är det så intressant att någonting händer när man tar ett myrsteg i riktning mot det man längtar efter. Du som längtar efter en tro, du som skulle vilja ha Jesus i ditt liv, ta ett litet steg i riktning mot det. Och man kan göra det på så många sätt. Hitta någon, en Filippos, som du kan prata med och ställa dina frågor, lufta dina fördomar, som han fick göra. Anmäl dig till en alfakurs. Eller börja engagera dig i ett sammanhang där du med dina händer får liksom göra nytta, in i ett sammanhang där det finns en kristen miljö. Och jag lovar dig, för varje steg du tar så kommer någonting att hända med dig. Och så står det, när Jesus såg honom komma. I den meningen så målas det ju upp en bild. Jesus står där och väntar. Och jag tror verkligen att det är så här. Därför är det inte svårt att komma till tro. Jesus står där redan. Han har gått den långa vägen. Han har blicken vänd mot oss. Blicken vänd mot dig. Eller med broder Rogers ord i Tessé. Han som dog för sin tro där. Som säger, Gud kan bara älska. Ta till dig det. Gud kan bara älska. Och så landar vi till sist i den där underbara lilla konversationen. Jesus säger, där är en sann israelit i vilken inget svek finns. Och så frågar Filippos, eller Natanael, hur kan du känna mig? Och Jesus säger, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Att han satt under fikonträdet har lett till i kyrkans tradition att man tror att Natanael var någon form av lärare. För ofta satt de i skuggan under ett fikonträd och hade sina klasser eller grupper. Det var också en symbol för trygghet att man satt där. Kanske var det så. Jag läser någonting mycket större i det, i Jesu ord. Som att han säger till Natanael. Och att han säger till dig och till mig. Jag har sett dig hela tiden. Jag har sett dig hela tiden. Att komma till Jesus är att komma till någon som vet vad du har gått igenom. Som vet vad det har gjort med dig. Som redan känner dina segrar och dina nederlag. Du behöver inte förneka det. Du behöver inte förklara dig. Det enda du behöver göra, det är att komma till den Jesus som är igår, som är idag och som är imorgon. Jesus som är alla tempus samtidigt. Men det slutar inte där. Det slutar med att Jesus säger, större ting ska du få se. Jesus ser inte bara vår historia. Jesus ser också vår framtid. Och Natanael finns sen med. Han förekommer ju ytterst lite i Bibeln. Bara Johannes evangeliet. Han finns med i uppräkningen av lärjungar eller apostlar i Johannes 21. Och så visar ju Jesus på en större bild för den här unge mannen. Större ting ska du få se. Det är inte ett jobb Jesus erbjuder Natanael när han följer honom. Utan det är ett sammanhang som är stort nog för hans drömmar. En bild som är stor nog för det djärvaste i honom. Och när Jesus kallade sina lärjungar så vid något tillfälle så sa han, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Hans urval måste med facit i hand sägas vara ganska tveksamt. En svikare, minst två skeptiker, en förrädare, två alldeles för hetlevrade bröder och så en skattmas med mycket skamfyllt rykte. Men han lovar dem en sak, och det är att han ska göra dem till människofiskare. Och så använder han verbet poejo. Som för göra, som ju är släkt med svenskans poesi. Och det här är viktigt. Alltså att följa Jesus på allvar. Gör oss inte likriktade, liksom samma sort allihopa. Utan det här har mer att göra med poesi. Jag ska göra poesi av ditt liv, av dina förutsättningar. Mötet med Gud förlöser egenart. Det förlöser personlighet. Det löser ut konstnärlighet. Det löser ut kreativitet. Så att du kan följa Jesus på ditt sätt. Kanske inte exakt som de andra gör, men på ditt sätt. Uppdraget skapas liksom i mötet med den som antar utmaningen. Den som tar berättelsen om Jesus i sina egna händer och så skriver den eller berättar den vidare på sitt sätt. Och det här liknar mest av allt en hemkomst. Och nu vänder jag på Jean Améris citat till sist och gör den positiva formen av. Om hemlöshet var det han tecknade, så är det här den positiva formen av det. Att komma hem är att finna fast mark under fötterna. Det är att hitta en plats där man kan göra sig förstådd utan att behöva säga särskilt mycket. Bli sedd utan att ständigt behöva göra sig synlig. Det är att komma in i ett sammanhang där det betyder något vem man är och vad man gör. Oavsett vem man är och vad man gör. Och jag tror att den platsen har ett namn. Namnet Jesus. Låt oss be. Herre, tack för att vi får nalkas dig idag utifrån det som blev vårt liv. Våra förutsättningar, det vårt liv har tagit oss igenom, det livet har gjort med oss, Herre. Tack för att vi får komma med allt det och så gå ett litet steg i taget på vägen fram emot dig. Jag tackar dig för att när vi dukat nattvardsbordet så vet vi att det är du som står där och så ser du på oss, var och en. Du ser på oss med din blick och så får vi svara tillbaka till dig. Hur kan du känna mig, Jesus? Hur kan du känna mig? Amen.